All right, gott folk. Det här är avsnitt 293. Jag säger 293. Det är hashtag livet. Våran fantastiska podcast. Mats sitter just nu i ett rum som solen fortfarande verkar lysa in i. Och det kan jag säga, Mats, det var länge sedan jag såg ljuset hos dig. Och det här har inte med dig att göra som person, utan mer med vädret. Hur är läget?
Ja, men det är jättekul att du frågar det, Kim. Att du inte bara pratar om dig själv för en gångs skull. Det är bra med mig. Det är ju vår. Och idag blev det vår på riktigt. Det enda sanna vårtecknet kom idag. Nej. Det har vi pratat om i podden förut.
Det har väl redan varit?
Nej.
Nej?
Det var idag. Då kom sopmaskinerna. Lövblåsarna
kom. Just det.
Det är då man vet.
Just det, jag trodde att det var en hockeyreferens. Och när du säger lövblåsarna så går det ju väldigt bra för björklöven i allsvenskan, eller vad det heter. Så att det är ju, ja, jag var inne på hockey där, att Leksand åkte ur. Men det
vilken
har du rätt
stad
i.
Är björklöven ifrån?
Umeå.
Det är korrekt. Vet du varför Umeå kallas björkarnas stad?
Varför? Nu ska jag se. Jag ska se om det finns i mitt huvud eller om det är en killgissning på gång.
Ja.
Vänta. Fan. Alltså, säg det.
Alltså, det brann ju i Umeå i slutet på 1800-talet. Stora delar av Umeå totalförstördes. Så typ 3000 Umeåbor blev hemlösa. Men, och då planterade man typ, nu minns jag inte, jag tar det ur röven lite grann, men typ mellan 2 och 30 000 björkar.
Ja.
Som fire protection på något sätt. Mm-hmm. Och så då var det björkar precis överallt i Umeå. Därför blev det då björkarnas stad.
Ja, det här hade jag inget minne av.
Nej, du levde ju inte då, så att det är svårt att minnas det.
Ja, vet du vad en björk sa till en annan?
Sa vad söt du är.
Do you love me? Never. Det är från Kalle Anka-tidningen. Kalle Anka-humor.
Ja, här. Jag hittade det nu. Jag hade rätt med mitt spann där. Att det var mellan 2 och 30 000.
7
3 000. Nej, jag kommer inte ihåg om det var... Jag tänkte att det typ var 3 000, 2 000 där ish. Men så tänkte jag, det låter lite. Så då var jag osäker. Därför fick du spannet.
Ja, det var ju alltså verkligen att du drog iväg där på lövblås, känner jag. Mm.
Ja, men det måste man göra. Nu är det vår, det är ny energi i omlopp och ja, framtiden ser ljus ut.
Ja, det vet jag. Alltså det där tycker jag är så jävla onödigt också, för att det kan lika gärna gå åt helvete då. Så att man tänker på det.
Ja.
Att man har det i bakhuvudet lite grann. Jajamän. Nej, men vad ska jag säga mer? Alltså, du har alltså haft putsi på gatorna, kan man säga.
Ja.
Det lät väldigt nice. Jag hade... Jag kan inte säga att det var som en vårkänsla. Men jag hade den första upplevelsen av att oj, jag satte på mig för mycket kläder sen 5 månader tillbaka. Det är inte ett starkt vårtecken. Men det är ju med där bland de här mediokra vårtecknen i alla fall.
Ja, det är ett ganska svagt vårtecken.
Jo, men alltså, du var ju nyss inne på att ha någon jävla positiv attityd här, och då kan väl den få vara med liksom.
Jo, absolut.
Ja, och sen tänkte jag också på att ett annat vårtecken som vi inte har pratat om alls, som egentligen är mycket, mycket viktigare, det är ju att man får höra någon som berättar att de har pollen.
Ja.
Vet du varför Finland är så dåliga på fotboll jämfört med de andra skandinaviska länderna?
Det har ju någonting med pollen att göra i alla fall.
De är allergiska mot pollen. Ja, i alla fall. Nej, men, och då vill jag, alltså för att jag vet att det sitter säkert massor med folk där ute. Det här är ju samma sak som när man har gått kanske 3 dagar in i en vecka och ingen har berättat att de är vegan. Det blir en tomhet som inte jag vill att folk ska sitta med. Så att jag vill berätta då att jag har lite bekymmer med pollen.
Mm.
Så ni kan ta med er det in i helgen.
Jag gjorde ett Venn-diagram på jobbet.
Mm-hmm.
Du är bekant med Venn-diagram?
Jag har varit osäker nu.
Men V-E-N-N. Det är ju cirklar som, och så har man överlappande som går in i varandra. Så. Och då gjorde jag The Trifecta, Mardröms människan. Nummer ett, alltså som på sociala medier. Det är alltså en vegan som är pollenallergiker som tränar CrossFit. Och alla de tre ringarna går in i varandra.
Är det det värsta man kan?
Det är alltså, du kan snacka om vad Israel och USA gör i Iran. Det ain't got nothing om en sån person.
Mm-hmm. Men det där är jätteintressant om vi pratar trifecta. För räcker det då med att en faktor förändras för att vi ska få en öppning? Eller är det liksom, är två för mycket?
Två är för mycket, men tre, det är ju, det är där internet stannar.
Just det. Finns det några andra sådana kombinationer? Jag älskar att tänka på den här tanken, kände jag nu.
Alltså garanterat. Jag vet inte. Alltså, om man har ingen så här på rak arm. Man kan ju tänka på det under avsnittets gång.
Ja. Har du gått med i den här pollengruppen än på Facebook?
Nej, just ja.
Du är hela livet framför dig, Mats. Du måste gå med i det.
Jag ska göra det nu. Vad heter den?
Ja,
den
heter... Då måste jag ta upp mobilen här.
Det är ganska viktigt.
Kommer nog ganska snart att bli utslängda om vi drar skämt därifrån. Men det är, ja. Vi som har pollenallergi heter den.
Vi som har pollenallergi.
Mm.
Okej, där. Utropstecken var det inte. Nej. Join group. Mm. Där. Mm. Jag får ju se då. Jag hoppas att innan det här avsnittet är...
Att du har fått gå med? Ja.
Ja, alltså att innan avsnittet är färdigt att jag är en fullvärdig medlem. Och jag har ju pollenallergi.
Ja.
Jag ska faktiskt ner och köpa en sån här ask med tabletter som man kan stoppa i ansiktet. Men jag kommer inte ihåg vad de heter. De heter... Jag har tänkt på det i flera dagar. De heter ju någonting Loratadin. Men det är någonting Dess. Före. Dess.
Ja.
Bara D-E-S.
Ja.
Dess. Ja, där har vi det.
Alltså, det är första gången i mitt liv som jag har haft en praktisk nytta av att varenda jävla medicins namn fastnar i huvudet på mig. Så tack för det. Jag liksom, det är ju, vad ska jag med den kunskapen till? Ingen kund, alltså.
Tacksam.
Jag kör en ny strategi i år i alla fall. Och det är att, för man visar, jag blir trött av de där jävla pillerna. Så jag håller ut 2 veckor och kör ögondroppar. Det är min nya strategi. Okay. Så att det är väldigt kul.
Men just, för jag har också upplevt en trötthet typ av något annat sånt allergiläkemedel. Tavigyl, kan det heta så?
Ja, det är också ett sånt.
Men jag vet inte om det hette så. Ja, skitsamma.
Clarity?
Nej, men jag tror att det hette typ Tavigyl. Hur som. Första gången jag tog det så sov jag i typ 18 timmar.
Mm.
Bara, vet du vad? Jag har inte riktigt råd med det här i mitt liv. Det får klia och nysas lite då.
Ja.
Men ja, jag känner ingenting sånt alls av Desloratadin.
Det låter ju fantastiskt bra. Det är ingen sponsor heller. Så att det här kommer ju från grunden. Nej, men okej. Jag tycker inte att vi kom fram till något. För jag tänker också på, det finns en annan grupp som heter Försäkringskasseupproret.
Ja. Oh.
Om man skulle göra en så här trifecta av grupper. Alltså... det är ju också, aha, det är ju inte så att, att det här bara, det är ju också ledsamt om man har mycket sådana problem såklart, men det finns liksom en ton, en färg över det där som blir, det blir lite tungt, tror jag.
Ja.
Sådär.
Alltså, jag är, det är ju en sån här grupp som jag har varit med i, alltså jag var, jag ska kolla hur många medlemmar den har, alltså jag var en av de typ 2000 första medlemmarna i den här gruppen. Nu har den 183 000. Så det är it's a different beast nu. Köttkoma.
Ja, just det. Jag tror att jag är med i den.
Och, det, ja, men den var jag med i länge. Och i början så var det ganska kul. Den var ganska... ja, det var rolig och inspirerande. Alltså nu har det typ blivit... ja, jag vet inte... det är någon jävla PK tråk där folk typ delar dålig mat. Mm. Jag tror att från början så var det mer, om man säger, då var det folk som verkligen var intresserade av att laga kött.
Mm.
Och nu så är det typ folk som vill ha en klapp på ryggen för att de har gjort en egen bearnaisesås typ.
Just det.
Lite så. Och så fort någon säger någonting som typ inte är jättesnällt och jättesupportive och trevligt så blir det bråk. Typ.
Ja.
Och jag är så trött på det.
Jag sätter dig i många grupper. Det blir mer och mer så att du, det är typ det är instruktioner för hur du ska svara, så du skulle lika gärna kunna låta bli att svara. För att du kan inte skapa någonting intressant i ditt svar. Du får typ skriva såhär, åh vilka härliga köttbitar du har. Lemonad är gott.
Jag är med i en grupp där man blir bannad om man gissar. Och man, framförallt om man gissar fel.
Aha.
Det gillar jag.
Men har du sett den här
23 500 medlemmar, det är insekter i Sverige.
Aha.
Så är det så här, folk som vill ha hjälp att artbestämma insekter och typ så här, fråga om beteende hos insekter och ja, sånt där. Och om någon typ så här, säger fel så ryker de. Bara, det är så jävla gött. Förlåt.
Ja. Det är jätteintressant. Jag är med en som heter... alltså man måste svara, om du svarar rätt så åker du ut.
Mm.
Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men det, alltså, det är bara trams. Och någon kan säga så här, jag har jättesvårt att träffa någon, är någon som har tips? Gå upp kraftigt i vikt och börja och peka ut fel hos människor mer.
Det är inte den här totalt ointressant information, nej det är det inte.
Nej men den är också med, men det här är någonting annat som är typ att du bara måste svara fel. Om du svarar rätt så åker du ut.
Mm.
Ja. Så det roligaste jag vet då är att provocerande svara det som är rätt fast det är fel egentligen. Typ så här, det var en som skrev så här, min katt har fått diabetes. Så svarade jag typ så här, har den bara inomhus som en innekatt? Och då är det... det, ja, alltså, jag vet inte hur många grupper jag blir bannad från heller. Jag tror att det är en per dag ungefär. Jag kan inte riktigt låta bli. Från Facebookgruppen till pollenallergi. Ska vi dra igång den här skiten? Eller är vi
igång? Innan vi drar igång så ska vi berätta för lyssnarna att den 23 maj klockan 17 så bränner vi av en livepodd i Falun på Plock. För detta Kopparhatten, för er som är lokala så att säga. För er som inte är det så heter den Plock och ligger väldigt centralt i Falun. Finns gott om parkeringar runt om. Det kostar i dagsläget 330 riksdaler. Och det finns ett tiotal platser kvar. Så vill man ha en biljett så går man in på #livet.se.
Mm. Snyggt. Jag har precis in och tittat hur mycket som har anmält sig. Det var som en stor klump och anmält sig några till. Och sen nu har det lugnat sig. Jag var ju typ rädd att alla biljetter skulle ta slut direkt. Så det finns några kvar, så passa på att ta dem. Det kommer bli himla kul. Och då kommer man också få nytta av sitt killgissande som ni bör ha tränat upp något jävulst om ni har lyssnat på den här podden så länge. För att det är ju det vi håller på med hela tiden egentligen. Men
ja. Jag kan glatt säga att det bara är 2 vegetarianer anmälda också.
Ja, och vi har bestämt oss, vi har suttit i möte och bestämt att vi kommer inte hänga ut vegetarianerna mer än Nej. Med förnamn.
Ja, Max.
Ja. Eller var det en som heter Max?
Nej, men eller påhittade roliga namn. Alltså, det kan ju vara... man kan ju göra det liksom subtilt. Det var någon som hade beställt pellets och regnvatten här.
Ja.
Färskt bäckvatten.
Just det. Och om man sitter mitt emot någon som är vegetarian på den här tillställningen kan man ju också, om den personen kanske är lite, ja, men lite stöddig i tonen och man vill tysta ner, så kan man säga, skynda dig att äta upp din mat nu innan den vissnar.
Ja, det tycker jag är toppen. Jag hittade ett event jag ville åka på i sommar, men det kostar 7,5. Men där fanns det inget val för mig som är vegetarian, så att jag sket i det.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Det förstår jag faktiskt.
Mm.
Ja.
Men du, 293, vi drar igång det här fenomenet, podcasten, hashtag livet. Den 15 juni, då smäller det.
Mhm. Varför då?
Ja, då vinner Sverige sin första VM-match på över 8 år.
Just det, ja. Japan, Nederländerna, Tunisien.
Och första matchen är Tunisien, ja, precis. Mm.
Det har fastnat.
Det är väl ganska lovande, jag vet inte. Jag tror typ Japan kan vinna gruppen. Vi får se.
Alltså om Japan vinner gruppen så går vi inte vidare.
Nej. Men tror du att vi kommer gå vidare? Ja, det är väl sjukt.
Nej, alltså jag tror att vi kommer att få medalj i år.
Ja.
Alltså, precis, svarar jag då. Alltså teorin bygger egentligen på alltså det här. Jag vet inte om du känner till det, men människor som blir kraftigt, kraftigt traumatiserade kan efteråt nästan bli lyckligare än vad de var innan. Har du hört talas om det här fenomenet?
Jag har inte hört talat om det som ett fenomen, men alltså absolut säger min egna empiri att så kan vara fallet.
Mm. Nej, men det här, man forskar ju bland annat på folk som bodde på Auschwitz. Men att det liksom skulle då ge en positiv effekt i längden. Och om vi tänker oss vad svenska landslaget har gått igenom. Ja. Eller hur? Är du med? De har ju faktiskt... Alltså, och det är ju inte fråga om att det är en liten hemsk sak. Utan det här har varit en fruktansvärd episod. Och därför tänker jag att de för första gången i sitt liv egentligen. Som lag kan då skriva om alla de här gamla tankemönstren. Och det har ju visat sig att de redan gör. Alltså spelar de med 5 backar och en forward och typ någon som var bollkall eller vad gjorde de? Så jag vill säga att det blir medalj i år, Mats. Säger du alltså emot?
Ja, det gör jag.
Mm, okej.
Okay. Alltså, men så här, jag kommer bli jätteglad om det infaller sig. Det är alltså det du säger, att det infaller i verkligheten. Det vore jätteroligt, såklart.
Och det där är också för att det kommer stiga dem lagom mycket åt huvudet. Jag menar, vad hette han? Jag kommer inte ihåg, han hette han som klackade fram till 1-0-målet där.
Yasin Najari.
Var det han?
Ja, det tror jag.
Någonting med T, trodde jag. Ja. Alltså det är ju liksom, det finns en energi i det där laget som de kommer, jag tror på det. Men vi är inte här för att prata fotboll, Mats. Det är, eller? Tunisien,
men jag försöker komma på vem på T det kan ha varit.
Ja, jag
tror inte det.
Jag kan ha hittat på
också. Jag tror
också
att det är Yasin Ayari. om jag får killgissa.
Han skriver kanske, skriver man upp assist?
Det vet jag inte faktiskt. Det tror jag. Eller det är i vissa ligor vet jag att de gör det i alla fall. Mm. Typ Premier League och sådär.
Ja, jag är så dålig på. Jag har ju liksom inga sådana här sidor som jag kan gå in på. Man har ju det när man följer en sport nitiskt. Då kanske man har en sida man går in på och tar rea på sin info. Jag vet inte ens vart jag skulle börja klicka för att hitta vem som gjorde assisten. Det spelar ingen roll.
Ja, men jag googlar bara så här.
Vem heter han? Vem passar där? Elanga?
Ja, Elanga mot Polen. Yassin Ayari stod för passningen till Anthony Elangas mål mot Polen. Ja,
jättebra. Ja, men då har vi löst det. För du vet när man får en sån här känsla att man har sett en bokstav. Och, ja, vi behöver inte hålla på med det. Det blir kul i sommar när vi gräver guld i USA. Verkligen. Och fotboll. Så skal man och somnar där.
Hur går, har er serie dragit igång igen eller? Nej, det är tidigt än.
Mm, de har spelat lite en träningsmatch bara som vi kom in i bra. Men jag har sagt ifrån mig mycket av tränarjobbet nu. Får vi se om jag behövs när matcherna börjar. Jag har fullt upp med annat. Men, och de, nu för tiden så, om vi säger att jag behövdes för att kanske skapa lite sammanhållning, lite positiv attityd och sånt förut. Så nu har vi haft några träningar ute, jag har varit med och tränat dem. Och nu behövs det liksom inte så mycket prat om det. Alltså jag kan uppleva då att alltså jag har inte så mycket att bidra med om stämningen är okej och hela den biten. Så jag har faktiskt lagt ifrån mig det tillfället i alla fall. Sen kommer vi väl att titta ändå och såklart. Men, ja, frigöra lite tid. Gå på gymmet kanske.
Ja, man får göra vad man vill.
Ja, det är väldigt skönt. Men det är det som har varit skönt de sista veckorna, att jag har kommit igång med träningen. Fortfarande lite skrultig i kroppen, men stark. Alltså det är någonting det här med att lyfta vikter. Alltså inte, det är ingenting gorillaaktigt, utan bara så här en trygg känsla av att ja, nu kan jag lyfta lite tungt igen. Jag vet inte. Det är så simpelt på något sätt. Håller du på med någon träning nu?
Nej, discgolfsäsongen drar väl igång nu. Ja, det är väl det.
Du går direkt in i extremidrotten?
Ja.
Ja. Men har du någon, det måste finnas banor i Gävle, eller?
Ja, det gör det. Det finns ju framförallt en i Gävle, men så finns det ju runt om finns det ju några.
Mm.
Det finns ju både i Sandviken och det finns närmare, vad heter det? Nu var jag på att säga Hammerången typ och sådär. Finns det ju lite norr om Gävle.
Mm-hmm. Men ute mot havet då, så man får kasta bort lite diskar?
Nej, inte vad jag vet.
Nej.
Alltså enda banan egentligen jag har varit på där man kan kasta bort diskar i vatten i Dalarna. Alltså det finns ju såklart många, många fler. Men det är ju i, Munkfors. Men det heter Mockfjärd.
Jaha. Du har gjort en riktig turné. Hur går det med Brothers of Metal Open Air då?
Ja, vi ska släppa de sista banden här nu de kommande 2 veckorna. Och sen ska vi väl bara göra någon form av PR-kampanj. Vi har absolut fler än ett 10-tal biljetter kvar. Mm. Där finns det biljetter att köpa om man är intresserad. Brothers of Metal openair.se.
Just det. Ja, men och det tycker jag att vi verkligen ska slå ett slag för att göra. För det kan nog bli rätt så ballt. Vi har köpt, min fru så har vi tagit liksom till och med vårt ansvar som familj för det här eventet. Det menar hon. Jag vet inte hur många biljetter hon har köpt. Det känns som att hon inte ens vill berätta det. Alltså jag har typ en sån här känsla av att hon typ bara karade ner och köpte liksom.
Stödköpte.
Jo, men det här är ju, du vet, det här är samma beteende som jag pratade om, det här med att hon har kvar grejer. Hon skulle typ kunna köpa 2 extra biljetter bara för att ha, så att man kan säga till någon att de får dem.
Men, häng på du, jag har extra, jag har biljett.
Ja, precis. Ja, och det är inget fel med det. Lite udda bara.
Mm.
Faktiskt. Eller väldigt udda.
Ja.
Ja, men du var ju lite inne på det där, du också. Jag också ska ha lite event i slutet på maj. Jag har börjat att prata lite med Tepp Lars och vi kommer göra lite såna här personliga utveckling evenemang framöver på hans fäbord.
Mm. Tepp Lars, han är ju, vad heter det, regissör också nu för Skinnarspelet.
Ja, och för Himlaspelet.
Det vet jag inte vad det är, men säkert.
Är det inte för Himlaspelet han är regissör? Och, ja, han kanske är för båda, jag vet inte.
Ja, jag vet att han är det för... vad heter det? Skinnarspelet nu.
Mm, och jag vet att han är för Himlaspelet. För jag fick en förfrågan faktiskt. Men jag har inte möjlighet, tyvärr.
Nej. Men
annars har jag fått komma upp mig i min teaterkarriär. Om jag skulle satsa på den. Det är ju liksom en höjning då, tänker jag. Gå från Enviken till Leksand. Om det skulle vara så. Ja, nej, ja, men så det är lite grejer på gång nu. Podd och open air och lite personlig utvecklingsgrejer. Det känns kul. Det känns som att alltså det är ju våren helt enkelt. Alltså att det öppnar sig lite mer. Att det inte känns så tungt och drygt. Allt sammans lite lättare. Lite lättare att ta sig framåt. Men vad mer är det som är på gång just nu då, Mats?
Nej, det är väl avsluta det här läsåret. Det är 2 månader kvar och sen gå in i en semester inom citationstecken. Vi har ganska mycket spelningar i sommar med bandet. Vi får se, det kanske blev någon mindre nu. Annars var det upp mot 20 flygdagar i sommar. Men jag tror att det blir lite mindre nu.
Alltså, det lät ju
så mastigt. Det är ju skönt.
Jag tänker att det, ja, går, det blir, går någon dag innan och efter också då.
Ja, men precis. Det är det som blir... Det, så här, gör du en festivalspelning så är det liksom minst 2 dagar som går. Ibland 3. Mm. Beroende på när man spelar och sådär. Alltså spelar man sent på kvällen då kan man ju flyga ner samma dag.
Mm.
Och sen sova och sen flyga tillbaka dagen efter då. Och spelar man tidigt på, till exempel i Frankrike spelar vi ganska tidigt. Vi spelar ju på Hellfest som är en sån här drömfestival. Det är väl typ den efter Wacken som jag vill spela på mest.
Mm-hmm.
Och vi spelar på samma scen som Sabaton och Iron Maiden den dagen.
Oj.
Så att det är liksom ingen dålig scen vi spelar på. Så det är ju verkligen en så här superhäftig grej att få göra. Men där så vill man ju vara kvar och titta på typ Iron Maiden när man ändå när man spelar på samma scen liksom. Så då blir det ju att i och med att vi spelas tidigt så måste vi flyga in dagen innan och sen är man där på festivalen en dag då, och liksom tittar på lite band och,
just det,
och gör festivalen. Men då blir det ju som en, det är ju själv, vad säger man, det är valt då, helt enkelt.
Ja, jag vet inte om det är riktigt samma sak, men jag tänkte på just det där för att ja, men man kan ju säga då att du är ute och åker, men när hälften är, alltså att du underhålls av det, det där är lite lurigt tycker jag. Alltså hur man ska tänka kring det.
Jo, men många gånger är det ju inte så. Vi spelar ju någon ganska liten festival i Tjeckien förra året, exempelvis. Det var inte ett band jag ville se på hela festivalen.
Mm.
Allting kändes bara drygt med det. Det var en ganska liten festival också. Man kommer inte sälja jättemycket merch. Det är en ganska svag marknad om du jämför med Frankrike eller Tyskland eller England. Så det är så här, ibland undrar man varför man gör saker också liksom.
Ja, men jag menar mer när det faktiskt är så att du tycker att det är kul också. Alltså, säg att jag skulle åka någonstans och föreläsa och det är också på en mysig plats så jag vill lyssna på någon annan som föreläser. Jag har haft lite de här tankarna också. Och det blir inte som kanske som en rockband, men principen är densamma. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att avgöra då hur mycket utav det här är liksom att du tar energi och hur mycket är att du får. Alltså inte att man måste definiera det exakt, men ja, men som när vi höll på med vissa e-sportsgrejer förut, så då fanns det ju en risk att man typ jobbade ihjäl sig för att man tyckte att det var kul också. Mm. Och det här är lite det, fast man vet om att nej, men jag ska jobba och sen ska jag typ göra något annat. Tycker du att om vi säger att du har, vi kan ta det där, att du har en spelning där och sen så är du färdig med den, du duschar. Räknas du då som 100% ledig? Kan du känna då att nej, men nu är jag bara ledig, eller tror du att du liksom ligger kvar i någon grötig energi där?
Nej, men det är väl det som är, efter en spelning så är man ju oftast ganska upp i varv. Alltså man är ju full av endorfiner liksom från det är ju en, hur mycket man än har gjort så är det ju en anspänning och en prestation som man har lyckats med. Mm. Alltså ibland när det har gått dåligt så är jag som en dålig förlorare. Alltså att jag typ gråter efter och då tar det ju väldigt mycket energi. Och ibland känner man ju att man är liksom, man har tagit ett världsrekord. Man är on top of the world liksom. Så det är lite olika beroende på. Men det är ju oftast ska jag säga att man får energi av det. Mm. Av själva spelningen. Men sen är det ju det här hängandet på flygplatser. Och typ bli skjutsad av tvivelaktiga tjecker. som kör för fort på landsvägar. Alltså det är sådana saker som inte är så kul då.
Ja, alltså för jag har en sån här, jag kommer inte ihåg om det var igår någonting, som var förbi en kompis som skulle, han skulle bara förbi och säga hej och sen skulle han till gymmet. Och då fick jag en sån här känsla, det där är typ helt omöjligt för mig. Och jag tänkte att det kan vara intressant att prata om. Alltså jag kan typ, om vi säger att jag skulle åka till jobbet och sen direkt efter jobbet så åker jag och tittar på en teater.
Mm.
Då är den inte lika njutbar för mig som om jag utgår hemifrån. Det är som att jag skulle behöva åka hem och byta alltså, kläder, byta roll. Jag behöver inte ens byta kläder, det är inte det det handlar om. Men att det liksom, kan du känna att du återhämtar dig fullt när du är på turné så att... Så att det blir som att du är hemma, eller är det här ingen faktor för dig? Kan du förstå vad jag menar?
Alltså, jag har inte något jätteproblem med det.
Nej.
Men på turné... Ja, det gör jag. Men på turné, då är man ju typ in... Då har jag ju snarare... Jo, men då har jag svårt att släppa... Jag är på väg att säga, ja, men det är väl typ problem att släppa garden. Mm. Alltså att man, jag måste nästan förklara hur en dag ser ut snabbt bara. Vi vaknar ju oftast upp i en ny stad, när vi är på turné just.
Mm.
Då vaknar man upp i en ny stad och så går man in och äter frukost, tvättar sig etc. Och sen har man ju ett gäng timmar där man får göra vad man vill. Eller kan göra vad man vill.
Mm.
Och då beror det ju på, liksom, är vi i utkanten av stan eller är vi liksom inne i stan någonstans. Man kan gå någonstans eller måste jag ta en taxi för att ta mig iväg eller sådär. Och där kan jag ju då, i vissa dagar så kan jag känna att där ibland pallar jag inte ut och träffa folk typ.
Nej.
Att det blir så här att jag stannar kvar och så jag måste typ fokusera på bara försöka må bra.
Mm.
Och sen är det egentligen först efter spelningen, när det är gjort, då kan jag liksom slappna av mer. Så kan det bli ibland.
Det där är,
men jag
lite
vet inte vad det är som styr det.
Men det där är lite som ett typiskt ADHD-symptom kan ju vara så här. Jaha, varför ligger du här då? Nej, men för säg att man frågar någon 10 på morgonen. Varför ligger du här då? Nej, men för jag ska spela fotboll 7 ikväll. Så att jag kan inte göra någonting nu. Jag måste bara vänta på det liksom. Så det kan jag förstå.
Påminner om nu i... Ja, vi var ut till Skutskär i måndags på så här, lite påskmiddag. Och så berättade vi... vi skulle åka typ mitt på dagen, runt 3 skulle vi åka. Så hade vi berättat för barnet redan innan så här, att vi ska... Imorgon ska vi till Skutskär, till morfar liksom. Och då, så fort han vaknar. Ja, så packa väskan bara så att vi är redo att fixa lite. Ja, så här. Ja, nu är jag redo. Nu kan vi, ska vi dra till Skutskär då? Nej, men vi ska dit om 8 timmar.
Ja.
Så, liksom.
Det blir typ svårt.
Och sen, ja, men nu då? Ska vi okej, vi äter då, men sen så åker vi efter vi har ätit. Ja. Mm. Så liksom hela tiden.
Ja, man är sugen på att åka, då blir det bara det. Det är väl lite, det är väl det som är med ADHD, att man typ inte kan hålla flera med en tanke i huvudet samtidigt på något sätt. Men jag, för typ om jag åker till fjället, det är det bästa exemplet när man är på samma ställe. Så om vi säger att jag är ute och åker skidor och så kommer någon på, ska vi göra något mer? Då spelar det mig ingen roll att bara göra något mer. För att jag har inte den här platsen som är mitt hem att typ ladda om på. Medan som jag är här hemma så vill jag göra en sak, åka hem och sen göra nästa sak. Och det är så jävla intressant för att jag gör ju ingenting när jag kommer hem. Det handlar ju inte om att jag säger att jag ska lägga mig en viss fåtölj eller att jag ska... Utan det handlar typ om någon slags reset som jag har funderat ganska mycket på. För det, den där gör ju att det blir lite svårare för mig att till exempel njuta av att åka på en längre semester där man hoppar mellan ställen. För att jag skulle typ behöva ladda om hemma först. Och jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är för att jag gör ingenting. Alltså jag skulle också kunna bara få åka hem. Och det här känner jag igen från min farsa. Att han var så. Att han skulle typ så här kunna åka hem och byta strumpor. Och sen åka tillbaks. Och jag kan inte, alltså mycket sånt här som jag funderar på kan man ändå sätta finger på. Ja, jag fattar vad det är. Jag fattar inte vad det här är. För att det är så oerhört infantilt. Och det är liksom, det är som att jag tror att något händer när jag kommer hem. Och det, då gör det ju det.
Men det är ju, jo precis, det blir ju så här självuppfyllande profetia. Men det handlar inte ganska mycket, alltså om man ska killgissa då, handlar inte om att man vill starta. Alltså att du vill ha en tydlig start på någonting, men du kan inte så här göra om ditt huvud. Så till exempel då när du åker till fjällen, då startar du hemma och sen... är det en pågående tills du kommer hem igen. Det är liksom inte, så därför så blir det konstigt när man ska ladda om, för i huvudet så har du liksom tänkt att start och stopp är så långt ifrån varandra. På samma sätt då som om man till exempel, nu ska jag inte vet jag, jag ska jobba och sen så ska jag, efter det ska jag iväg på en discgolfturnering. Och då kan jag inte ta med mig grejerna då, alltså om jag ska utgå från det här till jobbet, utan då lämnar jag dem hemma så att jag får åka hem, byta om till de kläderna och sen ta med mig diskarna och det, för då startar den grejen. Är det inte bara att man är hardwired så? Att man vill ha en tydlig start på...
Så kan det vara, men det är till exempel om vi har en AV på jobbet så här. Ja, så kan det vara så här då att jag slutar 3-4 någonstans och sen så visar det sig att runt 5:30 så ska vi gå på AV. Det är inte så orimligt. Och då är det så här, det går ju inte att åka hem då. Jag hinner inte ens tillbaks. Och det känns, alltså den stunden på eftermiddagen förstör hela AVn för mig. Alltså nästan, alltså det känns helt bortkastat, det känns så tråkigt. Och även om det skulle vara direkt efteråt så känns det så här, ja men då är jag ju inte redo för den. Och som sagt, jag kan ha med mig ombyte och allting. Så det ska jag fundera på, jag ska lära om mig det där kanske. Hitta lite mer trygghet i att man kanske kan bara ta 2 djupa andetag. Så är det lugnt liksom.
Ja, men alltså, har du problem med det även när du vet om det på förhand? Liksom att nu vet du om att det kommer att bli så här. Alltså till exempel, du ska på en AV i Leksand, säger vi.
Ja,
efter jobbet.
Ja, det spelar ingen roll om jag vet om att det kommer att bli så. Jag kan till och med, när jag bollar tanken, ska jag göra det här eller inte, så är liksom det här en ganska stor faktor.
Men kan man inte till exempel göra, alltså hitta saker som man känner att resetta, alltså till exempel att man går ut och innan man går på AVN så går man på, inte vet jag vad jag vill säga, på gymmet, men till exempel, eller att man går och käkar en bit mat eller vad det nu kan tänkas vad man behöver liksom. Det finns inget sånt man kan hitta eller som man resettar.
En gång så var jag med kollegan hem emellan. Och det var typ det bästa budget, alltså Wish-versionen som jag har gjort. Så det är därför jag funderar på om det handlar om att jag ska avsluta jobbet. Eller om det handlar om att jag ska påbörja det andra, jag vet inte. Det där var en oerhört, det kanske är någon lyssnare som känner igen det här. Jag tycker att det är, alltså det som är mest irriterande med det är ju att det är så larvigt.
Mm.
Sen klarar jag av att gå emot, alltså, det styr inte mitt liv, men det är ändå så här, ska jag gå direkt efter jobbet? Nej, det vet jag fan. Och som nu har jag så här, jag spelar in radio en gång i veckan, och att inte, alltså jag hade en tanke om att det var bättre att spela in hemifrån, för då hinner jag hem först och sen sätta mig och spela in, än att jag åker direkt till radiohuset. Mm. Och det är så här, varför då? Det är ju samma sak. Så jag gör inte det, men det irriterar mig i alla fall. Så att, jag vet inte. Vad tror ni som lyssnar? Är det att jag inte kan avsluta eller att jag behöver påbörja? Så Mats säger, I don't know.
Min son, han hotar med att slåss eller kasta saker så fort han inte får som han vill. Vad beror det på och hur kan man hantera det?
Det här tycker jag är ganska intressant, för att hota, om man tänker efter, så är ju hota egentligen ett sätt för barnet att säga, om det här händer så kommer det bli väldigt jobbigt för mig. Det är ju egentligen inte ett sätt att försöka kontrollera eller vara elak på något sätt, utan det är ett sätt att säga, jag förstår att om inte jag får den där glassen så kommer det vara jättejobbigt för mig. Kan du hjälpa mig att hantera den känslan? Så egentligen är det ju någonting positivt att man hotar. För då har man ju liksom också förutsett att det här kommer bli jobbigt.
Har du fått en stroke?
Nej, jag funderar på om hon hade fått det.
Nej, utan det här är precis så som man ska göra nu. Det här är det moderna föräldraskapet. Det är något positivt med att man hotar.
Mm.
Är det. Sen precis när man fyller 15 så är det något olagligt. Men fram tills dess kan man väl se det som något positivt. Alltså jag fick seriöst, jag blev så arg så jag inte kunde sova. Alltså jag vaknade till lite på morgonen. Jag har ju haft semester den här veckan. Vaknade till lite på morgonen och bara toucha på det där klippet. Alltså, jag var tvungen att gå ur sängen och gå ut. För att det här är liksom bästa, nej det är inte bästa sändningstid. Men det här är TV4-soffan. Alltså, det har hänt någonting. Det är ju en sak att man kanske har gått in på mer empati och förståelse. Och det finns mycket fördelar med det. Men det har liksom, nu har det gått hela varvet. Och jag vet inte hur jag ska stå ut i den här världen, Mats.
Okej.
Nej.
Nej, det är väl ganska lätt, tänker jag. Det är ju each to their own.
Mm.
Det här behöver ju inte spela så stor roll i ditt liv, tänker jag.
Du tänker att det inte, alltså nej, det är klart, jag skulle kunna släppa det bara. Men,
det jag menar.
Ja. Men så vi leker med tanken att du och jag hade fått fritt, att våra känslor hade styrt våra familjers liv när vi var små.
Absolut. Men jag tror att du var mer den hon beskriver än vad jag var.
Ja.
Alltså jag agerade nog, alltså du kunde nog mer vara en sån som hotade. Jag var nog mer, alltså jag agerade på något sätt. Alltså,
Men,
är du med? Jag agerar på något sätt bara.
Ja, alltså men det som är grejen är att jag tror faktiskt att i slutändan vet jag inte om jag klarade av det ändå. För jag hade också väldigt dåligt samvete och väldigt mycket liksom ångest för det jag gjorde på något konstigt sätt. Samtidigt som jag var elak. Alltså,
ja, men det framgår väl inte om det här barnet har antagligen också ångest för.
Ja, men det är det som är min poäng, Mats. Att en del av det berodde ju på att jag fick ju oftast som jag ville. Vilket, alltså jag har ju haft, den som har varit placerad hos oss längst. Han frågade ju första dagen när jag köpte han en glass om jag hade köpt den till honom. För att jag tyckte, alltså att jag var rädd att han skulle bli arg. Så jag skrattade åt han och sa, du kommer aldrig någonsin få en glass för att jag är rädd för dig, så du vet, kanske för att jag gillar dig eller kanske för att jag har tråkigt, men inte därför liksom. Nej. Men jag tror att en del av den här ångesten som barn får är ju för, alltså ett barn är ju man måste liksom, okej, så perspektivet är så här, man måste få vara barn, eller hur? Problemet är bara hur det appliceras. Så om man måste få vara barn, ja, då kan man säga, får jag inte en glass så slåss jag. Det har man rätt att säga. Men om man ska ha rätt att få vara barn, så ska någon säga, bring it on, dude. Alltså så att man får gå tillbaka till sin plats och lugna ner sig. Men det har inte blivit så, för att nu för tiden så det man instruerar föräldrar att göra är ju typ att så här, inte bemöta barnen alls. Och speciellt om de har en diagnos, vilket är så eländigt, för att de barnen behöver det. Alltså, om vi föreställer oss att du och jag aldrig hade kivats med varandra eller med våra föräldrar. Om du tar den tanken då istället. Vad tror du att du hade varit för människa då, när du kom ut i vuxenlivet?
Då är man väl osäker, antar jag.
Antingen väldigt osäker eller väldigt grandios. Jag tror att det blir antingen eller.
Ja.
Om man förväntar sig. Nej, så att jag la ut en grej på TikTok om det där och fick... Jag gick viralt, skulle jag faktiskt vilja påstå. Så jag tycker att det är intressant. Nej, men jag har något sånt här... Det här... Nu vart det ju att handla om mig idag ändå, Mats. Det skulle inte handla om mig idag. Men det blir alltid så. Det är för att jag är egoist. Nej, men
grandios.
Självbild. Nej, men alltså jag har en grej som jag typ plågas av. Och det är att jag känner så här... Det här måste jag ta ansvar för. Alltså jag känner så med just den här frågan. Och det är ju det mest, alltså det är ju att vara grandios. Det är ju grandios, alltså i sin renaste form, så att jag har ju så här, okej, lägg av. Men min känsla, Mats, är att jag måste det. Och inte som att inte ens så här, för jag gör det bäst, utan jag måste det för att jag ser inte att någon annan gör det.
Nej.
Så jag vet inte. Och det, alltså jag träffar jättemycket kids i 20-årsåldern liksom, på, ja, vuxna nu då, på Forkis, som beskriver också hur de, alltså varför lät folk mig bete mig hur jag ville. Så det, jag vet inte, det känns... Vad tänker du om det? Alltså om din, nu har inte du varit på den här marknaden så länge, men tillräckligt länge för att kunna svara på frågan, om du skulle känna på ett hotfullt sätt att pojken som du bor med skulle säga att får jag inte glass så kommer jag att bli farlig. Alltså kan du ens föreställa dig att han skulle säga så?
Nej, inte riktigt. Alltså det händer ju någon gång att han, eller att det slåss liksom.
Ja, men
jag har sett hur det kan se ut, och det är ju väldigt försiktigt. Det är så här, jag vet att jag inte ska, men nu gör jag det ändå. Ja. Så här, liksom, ja. Nej, jag vet inte. Vi bråkade ganska mycket nu ikväll här när vi skulle borsta tänderna och kissa och gå och lägga oss. Liksom. Jag försöker ju förklara. Alltså jag blir ju sällan väldigt arg. Men det är ju påfrestande i vilket fall. Kommer jag inte ihåg vad jag sa. Jo, men jag var ju väldigt lugn hela tiden. Och så här, alltså, efter det här så vill ju du att vi ska läsa en saga när vi lägger oss. Och just nu så... du kommer att borsta tänderna och du kommer att sätta dig och kissa. Det kommer att hända. Och nu, det här som du gör just nu, det tar bara tid ifrån din saga. Det är resultatet av det. Så att om du inte vill ha någon saga, då fortsätter du. Och vill du ha en saga, då gör vi det här nu bara så att det är klart.
Mm.
Typ så.
Ja, men och det här är ju grejen. Det där är ju precis det som barn går miste om man har ett perspektiv där du skulle ha sagt så här. Men vad är det nu som är fel? Hur kan jag bryta av mig själv på mitten så att det här blir bra ändå?
Istället för... Ja, men det är där man börjar. Så börjar jag ju, absolut. Alltså det första jag gör, det kanske är fel då, det vet jag inte. Men det första, det är ju att man kanske bekräftar. Så här, okej,
okay,
varför känner du så här?
Ja.
Alltså vad är det, det här gör vi ju varje kväll liksom.
Ja. Jo, nej, men det är inget fel att det är absolut inte. Det behöver ju inte vara någon jävla stenhård militärövning. Men det jag menar är att om man fastnar i den bekräftelsen, om man fastnar i empatin, om du bara fokuserar på att du kan se att den här kidden ikväll nu har lite jobbigare och hamnar i att han, det är ju synd om han för att han har det. Det är det. Men det är ännu bättre om han lär sig att ibland är det jobbigt och då får man försöka få det att funka ändå. Liksom så. Och det är ju det som många av de här barnen går miste om. Alltså, du vet att idag så säger man så här, jag menar, alltså man behöver inte just borsta tänderna, man kan bara skölja munnen. Alltså, man behöver inte duscha. Det finns torr schampo och torr tvål och du kan gå ut och lufttorka dig som en jävla serranoskinka.
Att man sopar mattan för
yes.
dem liksom.
Och det är ju taskigt framförallt mot barnen.
Mm.
Men lite skönt om du själv inte liksom behöver bli arg någon gång. Du behöver aldrig sätta en gräns för att du bara flyter med. Så att det är ju det där jag menar som gör mig orolig. Och som gör så här, hur ska de kunna lära sig någonting om vi... Alltså det är typ respektlöst. Tänk dig Mats att du kommer hem till mig och beter dig dåligt. Mm. Och då är det såklart obehagligt. Alltså det skulle verkligen vara obehagligt om du gjorde det. Gör aldrig det. Alltså du vet så här, du är svinig och håller på. Om jag låter dig göra det. Och så säger jag typ så här till frun att ja men du vet ju han är. Är inte det den högsta formen av nedlåtande? Visst, du har redan betett dig illa. Men om jag respekterar dig så säger jag så här. Men du Mats, vad i hela helvete sysslar du med? Och så får vi väl ta den konflikten då, om det skulle vara så.
Och det är det ju.
Ja, och det är det jag kanske pratar mest om. Folk hör ju såklart typ så här, barn ska lyssna, de ska bara respektera. Nej, det tycker inte jag. Älskar barn som uppkäftiga, som säger ifrån. Men det är en jäkla skillnad på att säga ifrån och att så här, systematiskt hota med våld för att få en glass. Och sen hur ska det överföras till vuxenvärlden? Det kanske kan vara en grej man gör med sin pojkvän då. Att har du en pojkvän som hotar dig så det betyder ju bara att han vet hur jobbigt det kommer vara om du klär dig sådär sexigt när du ska på AV. Det är ju en jättebra pojkvän. Eller vadå?
Ja, precis.
Eller, men, och det är också det, förlåt. Jag ska säga en sak till så ska jag sluta. Att vi på något sätt tror att vi ska ha en psykologi som såklart är barn och vuxna olika. Men det är inte så att det plötsligt en dag blir på ett annat sätt. Utan vi kanske behöver olika doser av samma sak. Det är ju ingenting nytt som man behöver helt plötsligt. Eller något som man inte behöver. Och det är så här, ja men det där, så här gör man när man är barn. Okej, men när slutar man vara barn då? Är det när våran tid och regering sätter dem i fängelset? Är det då det är dags? Alltså det här hotet som framgår som att, ja men vad klokt det här barnet är alltså ett brott också en vacker dag. När går det in och det där, jag blir helt tokig. Och alltså jag har sagt åt till och med min fru att inte spela upp sån här klipp för mig. För att jag kan inte göra något annat då. Alltså det här är värre än något annat. Alltså om du bara skickar mig ett sånt klipp så blir jag arg på dig för att du har typ förstört min dag. Nej men alltså så, ja, jag vet inte. Jag tror att det frustrerar mig mycket för att jag också levde ganska regellöst.
Ja.
Och jag har sett hur illa det blir. Så, sen du och jag hade ju verkligen mirror-uppväxt. Jag tror kanske att man ska hitta någonting mitt emellan. Men jag har sett liksom problemet med att så här, nej, men du får göra som du vill. Och då är det ju jag som får ångest. Jag som får dåligt samvete. Och om man är i den där åldern så kan man ju inte ta de besluten. Och det är ju jättemycket så som det har blivit nu i samhället idag. Att man typ så här, ja men du då, vad tycker du? Vill du sitta mer vid skärm under lektionstid? Eller vad är bäst för dig?
Ja. Alltså jag tror ju på, nu vet inte jag, men min upplevelse, om jag tar från min egen ADHD-barndom då, så det enda som, eller det, absolut inte det enda, men typ en av de absolut viktigaste sakerna för att få mig att göra någonting då, eller det var ju liksom att få mig att känna mig delaktig. Mm. Alltså att känna att jag har, alltså att den vuxna väger in vad jag säger, eller att det finns, ja, alltså när de är så små som han är nu, då kan det ju vara till exempel, ska vi borsta tänderna i soffan eller på toaletten? Mm. Alltså, är du med? Det, då, men då får ju han göra ett aktivt val vart, eller liksom det, han är, då bjuder jag in så att han är delaktig. Sen är det klart att det måste steppas upp med ålder.
Jo, men det spelar, men det förstår man ju. Mm.
Ja, men för, alltså det är ju helt omöjligt att motivera ett barn att göra någonting om de inte i långa loppet känner sig delaktiga. Så här, det finns ingen egen vinning i det.
Nej, så är det.
Utan du, om du kan vinna över barnet genom att ge det delaktighet i typ beslutsfattning eller vad man ska, ja men, ja nu ska vi, inte vet jag, vi ska äta middag, vi har de här sakerna vi kan laga hemma.
Mm.
Vilket ska vi laga?
Nej, men,
då, jag tycker inte om något av dem. Okej, ska jag välja då?
Ja.
Det är liksom,
nej, men jag tror att du sätter fingret på det som är det centrala. Det är ju därifrån vi utgår som föräldrar. Vi ska ju inte utgå från att skälla på ungar. Men däremot så kan vi ibland behöva använda oss av det som jag då kallar för kontroll. Att vi helt enkelt säger, vet du, nu blir det som jag har sagt. Och det behöver inte vara elakt. Det var någon som frågade mig, men hur hade du bemött din son om han hade sagt att han skulle slåss om inte han fick glass? Ja, jag hade sagt, jaha, vill du aldrig mer ha glass? Ja, alltså om du inte vill det så behöver du inte. För jag har ju den relationen till honom, så att han hade ju först, han hade, det hade jag kunnat skämtat bort. Det har inte blivit en våldsam situation. Men om du aldrig någonsin har satt ner foten så blir det inte ett skämt. Du kan inte skämta bort det, för du vet att det här är sant. Ett barn som hotar med våld, det är ett barn som vet att när jag är våldsam, då blir det för jobbigt för mina föräldrar. Och det är den punkten man inte kan komma till. Hänger du med?
Mm. Men det känns ju som att där har det ju gått fel långt, 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 långt innan man är där. Alltså, är du med?
Oh, ja.
Det är ju ett fel som har uppstått för flera år sedan.
Ja, men visst. Men, och du sa så här, borsta tänderna i soffan eller på toan. Det hade du heller inte kunnat erbjudit om du inte visste att jag kan bestämma det här sen. Om du trodde att shit, nu riskerar jag att få sitta i soffan tills han är 17 år gammal och borsta hans tänder, så hade du inte kunnat gjort det. Så det är också en del av det. Men jo, någonting har gått fel innan, absolut. Och det som har gått fel innan är att vi uppmuntrar föräldrar till att typ inte göra någonting. Och att så här, har du ett ADHD-barn, då är det si. Du kan inte göra någonting åt det. Det är som att du har en cementklump som aldrig förändras där hemma. Så att, ja, jag vet inte.
Mm.
Nu har du irriterat igen. Varför får jag aldrig vara i fred? Det är inte alls lika som det här med ananas och fräsk ytterfilé.
Nej,
det är lite,
nej, det är lite skillnad.
Ja, det är det. Vad bjuder helgen på då?
Vi ska på fredag åker vi till Stockholm. Ska vara där i helgen. Damen och barnet ska på en bebisdusch på söndag. Där. Så vi, ja, vi ska väl, vi har bokat Naturhistoriska museet, kolla på lite dinosaurieben. Kanske ska på, vi får se, kanske ska på Historiska museet, de har någon vikingagrej där för barn. Ja, sånt.
Det här har du den största nyttan av ett barn. Alltså det är ju skitkul att gå på sånt där om man dessutom får vara den som liksom berättar lite och får se någon som blir lite imponerad. Det är ju dunder alltså. Ja, men det lät väl nice. Det lät väl nice, Mats.
Själv då?
Jag har inga planer den här helgen. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Inget speciellt tror jag. Jag har ju haft semester som jag sa. Och jag tror att jag ska vara lite i fokus på att vara ledig. Jag har några terapier i veckan, men bara några få. Och fokusera mest på att gå i skogen, gympa och ta hand om mig. På ett sätt kan jag tycka att det lät tråkigt, men på ett sätt känns det också gött. Det känns som rätt val just nu.
Jag tyckte det lät supergött.
Vad skönt, tack.
Ja.
Tack, jag behövde lite feedback på det. Jaha, men ska vi avsluta den här skiten då?
Ja, det ska vi väl göra. Som vi har tjatat om innan, livepodden i Falun 23 maj. Vill ni ha biljetter, gå in på hashtaglivet.se och klicka er fram till ett biljettköp om ni är intresserade. 10-tal biljetter kvar. Så gör det. Jag och Kim, vi ska ta helg. Och ni ska ta hand om er.
Ja.